Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Idag under huden har jag med mig, alltså den här gästen har jag längtat efter så att det pirrar till. Det är Klara Törnvall och vi pratar om hennes bok Autisterna, om kvinnor på spektrat och också hur det är att vara autistisk. Och det, mina vänner, är ett underbart avsnitt i Underhuden.
Underhuden med Kakan Hermansson.
Nu sitter du här.
Nu sitter jag här.
Och du har skrivit en bok som heter Autisterna.
Jag snodde titeln från Stig Larsson. Han skrev ju en 80-talsroman som heter Autisterna. Fast min har ju också en undertitel om kvinnor på spektrat.
Vilken av Stig Larsson? Stig Larsson eller Stieg Larsson?
Nej, inte Stieg, utan Stig Larsson, 80-talsikonen som sen fläckades. Ja. Men hans bok handlar ju inte alls om autister. Utan det var nog bara ett spännande ord, tyckte han. Så att jag tyckte att min titel var mer autistisk eftersom den är bokstavlig.
Men autister och autism är ju ett ord som man slänger. Jag gör också det, även om jag är mycket väl insatt i autism. Eller spektrat och NPF överhuvudtaget. Men det är gott att slänga sig med det.
Jag tycker om det. Jag gillar ordet, det är snyggt, det är tydligt. Och man är ju autistisk. Jag kallar mig hellre för det än för person med autism. Eftersom det ju inte är en sjukdom. Vilket tankarna kan ledas till om man säger att man har autism eller är en person med autism. Jag tycker inte de där benämningarna är liksom jätteviktiga. Men det finns ju de som bryr sig mycket. Och jag tror att de flesta hellre kallar sig autister eller autistiska.
Ja. Jag brukar säga att jag har damp.
Mm. Det är också ett kul ord. Det är lite synd att det har försvunnit.
Du ser mig ta tillbaka det, Klara.
Ja, bra.
Du ser mig äga det.
Jag är med dig.
Dampisar.
Och dampig. Bra.
Jag får damp. Ja, men det tycker jag ligger väldigt gott i munnen och förklarar väldigt mycket. Men då får ju folk panik. Alltså, och det är då de som inte är på NPF. NPF är neuropsykiatrisk funktionsvariation eller funktionsnedsättning. Det är väldigt. Jag blev utskälld häromdagen av en person på Instagram att jag skrev funktionsnedsättning.
Ja, man blir utskälld ju oavsett hur man gör.
Hon var inte själv NPF.
Så är det alltid, för NPF-arna själva bryr sig inte lika mycket som de är utan.
Men de skulle skälla ut mig som själv har NPF. Mm. Men, och varför skrev du den här boken?
Jag skrev den för att jag tyckte att det behövdes en bok som bara handlade om kvinnor. För att när jag själv fick min diagnos när jag var 42. Det var ju sent i livet.
Hur gammal är du nu?
45. Så det är 2,5 år sedan. Då förstod jag att anledningen till att jag inte hade fått min diagnos tidigare var att kvinnor var underdiagnostiserade. Hela bilden av en autistisk person hade ju varit en Rain Man-kille med väldigt specifika sorters specialintressen. Mm. Och den tidiga forskningen gjordes på killar och män, vilket gjorde att diagnoskriterierna anpassades efter dem. Mm. Så kvinnorna upptäcktes inte. Och när jag fattade det så blev jag nyfiken och började fundera på vilka historiska kvinnor kan ha varit autistiska. Var har de funnits någonstans? Varför har de inte synts? För att det är ett tillstånd som alltid har funnits hos människan. Mm. Det är ingenting nytt, som ju en del tror, eftersom det ställs så många fler diagnoser idag, men så är det inte. Utan beteendet, sättet att fungera bara alltid funnits. Precis som med ADHD. Och så ville jag skriva om det. Det blev mitt nya specialintresse. Jag lärde mig allt om autism. Tror jag är ganska vanligt för den som får diagnos att man börjar plugga på. Så jag läste massor. Men så ville jag inte att det bara skulle vara min historia, utan jag ville skapa en vi-känsla. För att jag tänkte att sådana här böcker som är just en persons uppväxt eller livsberättelse riskerar på något sätt att bli solitärer. Att det blir, man kan bli ett undantag. Jag ville visa att här finns vi. Vi är ganska många. Mm. Vi har bara inte syns. Och det här har vi gemensamt.
Också typiskt kvinnligt att behöva ta ansvar för hela historien.
Verkligen. Mm. Men jag var så glad också över att ha hittat ett gäng.
Ja.
För att jag hade alltid känt mig annorlunda. Så att jag, det var också egoistiskt därför att jag kände att så här, nu vill jag skriva om min grupp som jag tillhör.
Ja.
Och då intervjuade jag också autistiska kvinnor som jag träffade. Och skrev om kvinnor i fiktionen, historiska kvinnor. Så skrev jag också om vad hjärnforskningen säger. Mm. För att den utvecklas ju väldigt fort just nu. Och jag var nyfiken på vad beror det på egentligen att vissa blir autistiska.
Och alltså jag då som har ADHD, jag känner mig jätteinkluderad i det här.
Vad bra, vad glad jag blir.
Och ibland kan jag, om jag ska vara helt ärlig, så tror jag att man tänker att ADHD och autism är två ytterligheter. Men det är det inte.
Nej.
De gifter sig ganska fint ibland. Och man, alltså jag känner bara, jag är någon, är på spektrat någonstans. Sen är jag ju absolut inte autistisk. Men bits and pieces, alltså absolut.
Men jag känner också igen mig i ADHD-egenskaper. Och det överlappar ju ofta. Alltså generna överlappar. Och många har ju båda diagnoserna.
Vad har hänt med alla tjejer som, och kvinnor och flickor som har haft autism? Som inte har blivit utredda eller diagnostiserade?
Jag tror att de har fått hitta egna överlevnadsstrategier. Och att man har kunnat göra det på olika sätt. Kanske genom att hitta rätt partner. Att hitta sätt att klara vardagen på som fungerar för en. Hitta rätt jobb och plats. Och sen är det många som säger till mig att man på något vis tar för givet att det skulle ha varit svårare att ha varit autistisk förr än vad det är nu. Men jag tror inte riktigt att det är så faktiskt.
Nej.
Jag tror att det är svårare nu än vad det var tidigare. För att kraven är mycket hårdare. Samhället är mer strömlinjeformat. Individen behöver kunna ta ansvar för alla delar av livet på egen hand.
För att du menar att vi lever mycket mer så här nyliberalistiskt samhälle?
Ja, och förut så kunde man nog liksom leva sitt liv i, förutsatt då att man hade en partner eller släktingar som kunde ta hand om en. Men man kunde leva med ett lägre tempo och var lite kufisk.
Ja.
Och det gick ganska bra.
Beroende också på klasstillhörighet, tänker jag.
Det har jättemycket med det att göra.
Mm.
Men arbetslivet var ju lugnare och mer förutsägbart.
Mm.
Förut. Nu är det ju en helt annan stress och gigekonomi och timvikariat och väldigt höga krav på flexibilitet, inga fasta anställningar. Och då blir det mycket svårare. Då syns de annorlunda människorna. De märks tydligare.
Mm. Någonting som jag kände igen mig mycket i och som jag måste påminna mig själv om var det där som du skrev om att flickor med autism lär sig hur ni ska vara. Alltså ni lär er vad som förväntas av er och spelar typ som en roll.
Mm.
Alltså det där var inte så intressant. Jag har lyssnat på din bok, lyssnat på om Daryl Hannah.
Mm.
Hette hon det?
Ja, skådespelare.
Att vilja fly. Så någon slags, att hon har som en eskapistisk livsstrategi. Och att det tröttar ut den på ett sätt som är alltså det är ju helt normaliserat, eller för mig är det helt normaliserat att jobba, alltså det är en heltidstjänst att jobba på sina impulskontroller, försöka reglera koncentrationen, sen kanske ha några lite självskadebeteende, att man liksom hela tiden försöker leka normal, alltså det är, man blir ju utbränd av det till slut, och det har jag ju blivit också.
Det har också blivit, det tar ju jättemycket energi, det är ju fullständigt dränerande. Och det är ju så att man lär sig, precis som du sa, man lär sig att maskera. Och det gör man från jättetidig ålder. Det gjorde jag. Jag var en iakttagare som kollade hela tiden och pluggade in hur man gjorde på skolgården och med kompisar och sådär. Och då, sen tog jag efter det. Och då såg det ut som att jag hade vänner och jag lekte. Mm. Men egentligen lekte jag mer bredvid de andra barnen.
Eller... Kommer du ihåg att du hade som ett sånt utifrån perspektiv hela tiden?
Ja, jag har alltid haft den känslan av att stå utanför och titta, och som att det har funnits, ja, men som, nästan som att jag har gått med en hinna eller en slöja mellan mig och omvärlden.
Mm.
Och det var ju en väldigt förvirrande känsla, har alltid varit. En känsla av att vara annorlunda utan att förstå på vilket sätt eller vad det är. För att på ytan så ser ju allting helt vanligt ut med mig.
Ja, det, och du gjorde det när du var barn också?
Ja.
Ja, jag var ett freak, men jag förstår. Då är det kanske ännu svårare.
Jag var duktig flicka med höga betyg.
Mm.
Men sen kraschade jag, för att jag, till slut orkar man inte kämpa längre.
Hur gammal var du då?
Det var precis vid studenten, 18 ungefär.
Så tidigt?
Första gången. Sen kraschade jag några gånger till i vuxenlivet. Men,
och vad hände då när du var så ung och kraschade?
Jag hade börjat känna ångest. För att det som händer när man upplever verkligheten annorlunda, som man gör som autistisk eller tolkar den på ett annat sätt än majoriteten, det är att den där förvirringen är så ångestskapande. För man är inte automatiserad som andra är, utan man behöver använda tankeprocesser för att ta sig fram. Och man har svårt att förstå undertext och dolda betydelser. Och liksom i tjejgäng i tonåren så är ju undertext liksom ganska väsentligt.
Bara kalkulera, utvärdera.
Så att det blev ju äldre jag blev. Som barn gick det bra, för då kunde jag sitta och hålla på med mina intressen. Men så fort det där sociala samspelet blev svårare, så fattade jag ingenting.
Nej.
Och jag använde så mycket energi åt att försöka förstå utan att lyckas. Fick ångest, blev utmattad, och sen gjorde jag till slut ett självmordsförsök som 18-åring.
Kan du komma ihåg hur du resonerade då?
Att jag ville sova.
Mm.
Och bara inte vakna mer. Jag ville bara ha lugn.
Mm.
Och tystnad.
Mm. Och hur reagerar dina... Har du föräldrar?
Ja, en mamma i livet. Min pappa är borta.
Var han borta då?
Nej, han levde då.
Men hur resonerade de? Alltså, hade de någon aning om att det fanns liksom ett annat, helt annat liv inom dig?
Nej, alltså det fanns ju inte... Det fanns inget språk för det här då. Jag är född 76 och tonåring på 90-talet, i början av 90-talet... Tjejer fick inte de här diagnoserna då.
Nej.
Så att det finns ingen... Jag kan inte klandra någon för att de inte såg. Därför att det var ju... Det var ingen som diagnostiserades. Utan autistisk var liksom Rain Man.
Mm.
Det fanns inte. Men det var ju det hela tiden. Och... Det som hände var att man istället då pratade, som man gjorde då, om depression. Som bara liksom skulle... Ja, som att den bara kunde drabba en på något vis. Och antidepressiv medicin.
Var det så du behandlades efter självmordsförsöket?
Mm. Sen återkom det. Och jag kunde aldrig riktigt finna mig till rätta med den förklaringen. Därför det var som att jag hela tiden kände att... Men vadå deprimerad? Jag kunde inte köpa det. Jag fattade inte hur kan man vara deprimerad utan orsak. Jag tänkte hela tiden att det måste finnas en orsak.
Mm.
Och sen blev jag ju aldrig bra heller. Jag gick i massor med terapi. Det liksom, ingenting hjälpte.
Mm.
Och, men då fanns det ett antal boxar som ju finns eller har funnits för kvinnors psykiska ohälsa. Som man kunde testa med. Så här, ja, men du är kanske skam- och skulddriven eller du är... har problem med maten eller du är upptagen av att vara alla andra till lags och sådär. Och jag kände inte igen mig i det där. Det stämde fast bara nästan.
Mm.
Och när jag fick barn så var det någon som kom och sa, ja, men du har nog en förlossningsdepression. Du kan inte knyta an till barnet, va? Och jag minns att jag tänkte bara, va? Jo, det är ju barnet, det är ju liksom ljuset ja. I mitt liv. Det är ju det som är, men då var det den förklaringsmodellen liksom. Mm. Att,
Det är så lustigt när alla svar egentligen ligger så här uppradat framför en, men ingen tar det på allvar.
Mm.
Ingen vill göra någonting med det.
Men jag var nog också präglad av den där bilden av att det är just en kille som gillar dinosaurier och tågtidtabeller och Rubiks kub som är autistisk. För att det slog mig inte heller. För jag kände ju till alla mina svårigheter. Men jag fattade inte att de hörde ihop med varandra.
Men när började du nosa på autism då?
Det var en slump faktiskt. Jag läste någonting, eller om det var att jag stötte på ett YouTube-klipp med en tjej. Jag minns inte exakt, men hon berättade om sin autism.
Mm.
Och då kommer jag ihåg att jag för första gången kände, men vänta nu. Liksom, för första gången så kände jag igen mig. Och hur gammal var du då? Det var ju, då var jag ju 40 drygt, 41 kanske.
Och vad var det hon berättade som du hajade till på?
Det var den här känslan av att att vara självtillräcklig på något sätt. Alltså det låter som lite som ett osympatiskt ord, men känslan av att inte behöva gruppen riktigt eller inte tänka på sig själv i relation till andra hela tiden, utan att kunna vara väldigt fokuserad i mina intressen och egentligen faktiskt inte bry mig så mycket om vad andra tycker om mig. I motsats till vad man brukar säga om kvinnor.
Oh. Och det är faktiskt haram att inte vara som en kvinna ska vara. Det är så fult.
Ja, och alla tar ju för givet. Och det är också därför man lär sig maskera från när man är liten. För man blir så tränad i det här med socialt samspel. Alla förväntar sig att man ska vara duktig på relationer och ha kompisar. Och så man blir som drillad.
Men när om du pratar med kompisar som du hade när du var liten eller yngre, kan de relatera till det du säger?
Ja, det kan de. Alltså de, men det hette ju andra saker. Man använde liksom andra ord. Jag var ju bokmal och plugghäst. Mm. Och de kom ihåg att när jag kom hem till dem, om de hade en massa serietidningar, så satt jag mig bara på golvet och läste serietidningarna och var helt bortkopplad från att vi skulle leka någonting eller så här, glömde bort dem.
Mm.
Sådana saker.
Men straffades det då? Alltså inte just generellt den situationen, men generellt?
Inte i den åldern, men senare. Jag kunde hamna i konflikter som jag överhuvudtaget inte förstod med min bästa kompis. Hon kunde bli oförklarligt sur på mig utan att jag hade en aning om vad det berodde på. Och sen så förstod jag i efterhand att jag hade sagt någonting som man inte skulle säga. Eller då inte uppfattat en antydan eller en hint eller någonting sånt. Och det gjorde ju bara att jag kände mig som ett UFO och som att jag hela tiden stod utanför. Sen löste jag det med att börja festa. Som jag tror också tyvärr många gör.
Vad var det som var så gött med det då?
Jo, men för då gäller ju inte de här komplicerade reglerna längre.
Mm.
När man är på ett dansgolv eller på en krog och har druckit alkohol så är ju liksom reglerna upplösta. då beter sig alla konstigt.
Ja.
Och det är helt okej.
Och alltså jag tänker att det finns också regler för hur kvinnor får vara på fyllan, alltså med sexualitet och sånt, som också är skitjobbigt att förhålla sig till.
Verkligen. Men här kommer också tidsandan in. Jag var ju liksom, det var lite så här under grunchen, då, gud jag låter gammal, då kunde man ju bara så här stå och hoppa i ett par jättefula byxor. Och liksom, alltså det var lite, det var ganska tillåtande.
Ja, skönt. Under huden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men jag menar, du har ändå liksom skaffat familj och barn. Du har väl en utbildning?
Mm. Gud ja, jag har pluggat jättemycket.
Såklart.
Förstås. Mm. Men jo, nej, precis. Hur gick det till? Jag kämpade på hela tiden. Mm. Något oerhört. Och levde någon sorts trial and error-liv liksom, som ung vuxen. Jag hade en stabil relation. Vi träffades väldigt unga. Och sen i jobbet så skulle jag liksom hela tiden hålla på och så här, fortsätta plugga in hur man gjorde saker.
Mm.
Så att jag skulle erövra nya områden hela tiden. Provade en massa olika typer av jobb.
Och det här var liksom ändå, och då visste du inte om att du hade autism, utan du bara, åh gud vad jobbigt det måste varit för dig.
Mm.
Först skaffa sig en utbildning och sen ett jobb. Och sen så som tredje part, eller tredje delen, skulle du lära dig hur man var en person.
Mm.
På något sätt.
Nej, men det var skitjobbigt. Och jag höll på så där hela tiden. Så här, nu ska jag lära mig hur man gör en dokumentärfilm. Okej, då gör jag det. Nu ska jag jobba med kommersiell tv. Nu ska jag göra litteraturkritik i radio.
Vad har du för utbildning?
Journalist på Journalisthögskolan heter det. Mm. Den långa. Och sen en massa humaniora och samhällsvetenskapskurser.
Mm. Men när du var liksom ung, vad tänkte du att du skulle jobba med då?
Jag fattade ganska tidigt att jag skulle göra någonting som hade med skrivande eller kultur att göra. För det var mina specialintressen.
Mm.
Och det var på något sätt det enda jag kände att jag kunde. Och jag tror att, ja, jag hade tur. Det är en ynnest som autist att få jobba med sina specialintressen. Det finns väldigt många jobb jag inte skulle kunna ha.
Alltså, så känner jag också. Det är tur, men jag tror också att det har väl blivit så att vi jobbar med det vi tycker är intressant, för att vi bara kan inte göra det andra. Och det låter så jävla bortskämt och överklass. Att man kan absolut inte tänka att jobba med det här. Men
det handlar ju om att man är dålig på det. Alltså, det är liksom,
alltså du ser mig inte räkna matte.
Nej.
Alltså, däremot är jag väldigt bra på att prata och göra lera. Och lite andra grejer. Men ja.
Ja, men det som är svårt för autistiska personer är ju ofta att det är de här jobben som passar en, som är lugna och förutsägbara, är inte så många. De flesta branscher där det är lätt att få jobb är ju stressiga och innehåller en massa korta sociala kontakter. Och det funkar ju ofta inte så bra. Medan de här lugna, repetitiva jobben är automatiserade nu. Så att det är inte så lätt att hitta sin plats.
Ju. Men vad passar, vilka jobb passar för dig?
Radio passar mig väldigt bra, har jag insett nu. Därför att det gör man i små redaktioner om två personer. Och det finns frihet och man kan stänga dörren om sig. TV passar mig absolut inte, för att det är alldeles för stora team. Och ja, skrivande...
Skriva bok?
Ja.
Verkar ha gått hur bra som helst.
Ja, men det var faktiskt något av det... Ja, det var lättare än vad jag trodde. Jag är bra på att hyperfokusera. Gud, vad hemskt. Det låter skrytigt. Ja, det var så lätt.
Men vet du vad?
Men det var det.
Här i min port får man vara skrytig. Man får vara ärlig.
Men jag är så dålig på så mycket annat. Så jag tycker jag har rätt att så här, det här var i alla fall något som inte var ett problem. Så det var ju skönt.
Vad är du dålig på?
Ja, men allt. Liksom livet. Relationer. Äta. Städa. Hålla ordning hemma.
Så skönt att du...
Jag kan inte...
När du skulle komma hit tänkte jag... Du kommer inte tycka att det är att jag är en dålig person för att det är så jävla stökigt här. Utan du kommer tycka att det är helt normalt.
Nej, men och det låter... Ja, det tycker jag verkligen. Och det låter jättekonstigt att säga. Och det är aldrig någon som tror mig. För att de tycker jag har ett städat yttre. Men jag kan liksom inte skala en apelsin. Och jag kan inte... Jag kan inte... hålla ordning i ett hem. Och det är inte lathet, utan det är liksom det här detaljfokuset. Att jag går och så här, plockar upp ett litet hårstrå, men jag kan inte göra det stora, helheten.
Nej, och det har tagit mig så lång tid att bara acceptera att så här är jag. Och jag är inte... Alltså för att det är också så här... Man blir ju reducerad till att vara en dålig person om man inte vill städa. Äcklig, dålig, osolidarisk, lat. Men det är liksom... Och att öppna brev, öppna typ och betala. Alltså det har jag blivit sämre på.
Ja, jag blir också sämre på vissa saker. Det är skrämmande.
Alltså jag är så dålig så att jag liksom... Och jag vet inte vad... Nu ska jag faktiskt börja äta medicin, tror jag. Jag ska möta med en läkare snart, om någon vecka.
Om ADHD-medicin? Ja. Och vad jag önskar att det fanns en autistmedicin. Ja. Det finns inte. Jag skulle ta den direkt.
Ja, nej, men det är det som är så lustigt med ADHD och autism. Att det är samma släkt eller familj. Men det är ändå... Jag menar, vad ska man liksom bota i någon situationstekon och se? Hos mig är det liksom att man kan göra mig mer koncentrerad. Jag behöver ju bli... Ursäkta. Du behöver inte klippa bort det, för att det kan vara autentisk gäspning. Jag behöver bli mer fokuserad och inte så tankspridd och kunna göra någonting. Du vet, det slog mig för 2 år sedan varför jag klarade min skola så bra, är för att jag har tränat så mycket. Och direkt när jag inte tränar så bara är det typ som att jag är bäng och liksom inte får någonting gjort, och du vet, jag kan halka ur mitt någon slags schema, bara halka ur och sen är det kört.
Så träning funkar bra för dig?
Jättebra, alltså det är typ som en medicin. Om jag, bäst för mig är att träna kanske 4-5 gånger i veckan.
Ja. Jag är bara så trött hela tiden. Men det kanske också skulle...
Men tränar du?
Nej.
Nej, men alltså gör det.
Jag orkar inte.
Nej, jag vet. Men det är lite jobbigt i början. Men alltså det är life changing. Och jag tror att det är det för alla människor. Och för oss med NPF. Alltså jag tror att det är som inget annat. Och det är en ganska billig investering om man jämför med liksom terapi som vi ändå lagt ner mycket pengar på.
Ja, fy fan.
Ja, och man är inte lite trött på att prata om sig själv.
Jo.
Så, alltså du vet, man är så trött. Jag orkar inte nämna mitt namn mer.
Nej, jag vet.
Eller min barndom. Nej, men jag kom precis från terapeuten. Men jag hatar att rekommendera träning. För att det är så jävla... Du vet, det är verkligen en sån nyliberal grej som jag inte gillar. Att man kan fixa problemen själva. Bara, världen är hemsk, rasistisk, sexistisk, kapitalistisk. Men bara du... Bara du tränar så, så är det ju inte. Men jag tror fan för oss att det är en lösning.
Jo, men jag tror att du har såklart helt rätt. Det stämmer ju. Jag måste ha en PT bara. För att jag kan inte gå in på ett gym på egen hand och börja med någon maskin. Det går inte.
Nej, alltså inte jag heller.
Och det är så dyrt att vara autistisk. För att om jag liksom... Jag skulle kunna underlätta mitt liv om jag hade pengar.
Jag vet.
Så lätt. Då skulle jag ha en PT, jag skulle åka taxi överallt. Jag skulle aldrig laga mat utan bara köpa färdig.
Men alltså, du vet att du kan dra av PT på... Har du ett företag?
Ja.
Ja, du kan dra av det där.
Ja, just det. Ja, det
då är vi hemma. Då ja. Är vi hemma, Klara. Alltså, det är liksom... Jag kan inte heller... Jag önskar att jag var rik. Men jag undrar om du har några sådär... Jag menar, du är ändå 45 nu. Mm. Och har... Du måste ha lite recept för vad som är bra för dig.
Det som funkar för mig är att krympa livet. Det har funkat allra bäst. Alltså, göra färre saker, bo väldigt enkelt. Ha få.
Vad betyder bo enkelt?
Prylar. Alltså, bo i en lägenhet som är billig, som i och för sig är alldeles för trång. Men där det inte finns så mycket saker, där det inte renoverar. Det liksom låter vara som det är hela tiden.
Mm.
Inte håller på att köpa nya möbler och gör om och sånt där.
Vad betyder det... lite saker? Du skulle inte... Du, det här är för mycket saker, va?
Du har mer saker än vad jag har. Men jag har också mycket saker. För att jag skapar emotionella band till dem och kan inte slänga dem.
Gud, jag
men, nej, men krympa livet och inte hålla på med en massa... Alltså fatta att jag kan säga nej till saker. Jag förstod inte det förut heller. Jag tänkte hela tiden, det här borde jag klara. Alla klarar det. Varför gör inte jag det? Nu ska jag åka på skidsemester. Hatade det. Såklart.
Gud, jag kan inte tänka mig att vara en skidsemester.
Nej, jag vet.
Jag fattar inte. Alltså, varför jag pratar så mycket om mig själv nu, för att jag tycker att det är härligt att jämföra dig och mig. När någon pratar om att åka på skidsemester, för det första tycker jag att det är väldigt borgerligt. Men jag gör så mycket borgerliga saker nu för tiden, så att det ska jag väl inte ens uttala mig om. Nej, men jag får inte ihop det logistiskt. Vad är fjällen? Vad räknas som fjällen? Och var bor man när man åker skidor? Hur bokar man det? Hur gör man när man åker ut? När man går hem från det huset man bor i, när man ska ut, vad har man på sig då? Hur vet man hur mycket skidor man ska åka? Var ser man med sina kompisar som åker?
Jag har ingen aning om allt det där. Alltså jag i så fall skulle bara... Då följde jag med någon driftig kompis. Och det är också ett bra tips som jag har, att omge sig med tolkar. Om man har vänner som är neurotypiska, så kan man ta hjälp av dem. Det gör jag väldigt ofta. Jag har ju en kompis som jag skriver om i boken som hjälpte mig att spökskriva sms till mitt ex. Och det,
för att vara tydlig.
Nej, för att vara mindre tydlig och lära sig att linda in saker och inte glömma att vara lite trevlig också.
Mm.
Och plötsligt så hade vi liksom en fantastisk kommunikation. Jag kände ju att det var helt förljuget eftersom jag har svårt för att ljuga och jag har svårt för att linda in saker och uppfattas ofta som...
Det ska vara rakt och naket.
Drastisk, ja. Men det funkade. Och henne kan jag fråga så här... Jag dejtade någon som... Han ville alltid fråga... Hur har din dag varit? När vi sågs. Och jag har på tänkt så mycket på det här. Dels tyckte jag så här... Gud, vilket tråkigt samtalsämne. Alltså, min dag har väl... Ja, jag kom till jobbet. Och sen åt jag lunch. Och så här... Måste jag berätta om det här nu? Och så höll jag på med det där. Och sa det till henne. Så här, han frågar alltid hur min dag har varit. Och hon bara, men alltså, du behöver inte svara... nummer ett på just det. Och sen är det också bara en dans. Meningen är liksom att ni kanske börjar där, men sen går ni vidare till något annat samtalsämne. Det hade inte jag tänkt på.
Nej. Jag har jobbat så mycket med barn med autism.
De är så här.
Nej, men på olika läger, kollo. Och där är det ju, alltså, det har lärt mig allting om livet, höll jag på att säga. Det är ordagranna. Till exempel, det var något barn vi sa till, men kom igen. Då gick hon ut från dörren och kom in igen.
Geni.
Eller,
geni.
Jag vet. Eller, håll i hatten, nu kör vi. Håller i hatten. Nej, men det är... Ibland kan jag tycka att fördomarna om autister är helt befänga. De har ingen humor. De fattar inte ironi.
Det är helt fel.
Ja, men det är så mycket som är
fel. Jag har använt humor väldigt mycket.
Ja. Men också tänker jag så här. Men samtidigt så är det vissa grejer som du, det här, det ordagranna. Mm. Det är...
Ja, men plus att, ja, det stämmer ju. Ja. Och tyvärr så växer man inte ifrån det, höll jag på att säga. Alltså, men det är också sant. Jag kan känna mig... I min perception eller i min, liksom, mitt sätt att röra mig i världen, så kan jag känna mig som ett barn ofta. Det går liksom inte över.
Nej. Finns det folk som ifrågasätter efter alltså din autism som är så här,
ja, gud, hela tiden. Alltså folk tror ju att jag driver med dem. Och för det som är svårt att förstå, och det kan jag fatta, men det är det där med liksom att det som är lätt för mig kan vara svårt för andra, och det som är lätt för andra är svårt för mig. Och då blir det ju jättesvårt att fatta, hur kan du ha liksom ett kvalificerat jobb och inte kunna skala en apelsin eller sätta på diskmaskinen? Alltså det, jag förstår att det är svårt att förstå, men jag är också trött på det.
Men beror det på att vi pratar för lite om autistiska kvinnor?
Ja, och att man pratar för lite om hur det yttrar sig. Alltså det, att det, man har ju den här så kallat ojämna begåvningsprofilen ofta. Att man har väldigt starka sidor och sen så har man svårigheter där det liksom inte funkar överhuvudtaget. Mm. Och det är motsägelsefullt, tror jag, för många. Och det är därför som jag tycker att det är svårt att prata om det i termer av superkraft eller funktionshinder. Jag tycker det är både en välsignelse och en förbannelse. Mm. Och det är också helt neutralt. Alltså det är också bara ett
sätt, det var det.
Det är bara, det var det. Det är bara ett sätt att funka på som skiljer sig från majoritetens sätt att funka på.
Men därför blir det ju, ja, men jag förstår dig 100%. Jag tror att jag har skadats väldigt mycket själv av samhällets syn på ADHD. Att ADHD bara är så här, ja nu för tid när alla har ADHD, man bara, men vad betyder det att du tror att alla har det? Kan du tänka dig att jag faktiskt fler har det än vad man trodde innan? Och att fler personer söker hjälp? Eller också att du inte tar det på allvar eller sätter sig in i det? För det är ju liksom, det är ju med både autism och ADHD eller NPF generellt, så måste man ju sätta sig in i vad det betyder. Och jag har nog nästan alltså gått på i myten om att det är bara lite, det är bara lite koncentrationssvårigheter. Men jag tycker att jag fick ju den diagnosen för 13 år sedan när jag var, nej men gud, jag är för 12 år sedan, när jag var 9. Och jag känner nu mycket att jag har börjat ta den på allvar på ett annat sätt. Och förstå hur den påverkar mig. Alltså just med tröttheten.
Är det för att du märker att det liksom hänger i? Eller att det är livslångt på något vis?
Men det är ju verkligen livslångt också. Men jag tror att jag hade en period där jag liksom hade en strikt diet och inte åt några kolhydrater alls. Och det fanns liksom inget sött med i mitt liv och jag mådde skitbra. Men det var också så jävla tråkigt att jag har testat olika strategier för att må bra. Och sen kommit kanske fram till vad som är bäst för mig, men liksom att det är träningen och att omge sig med människor som förstår den. Men det är ju, jag måste påminna mig själv hela tiden om att jag måste ta mig själv och den diagnosen på allvar. Jag känner igen mig så mycket i din bok, vad du skriver om att öva och skådespela, för att jag känner mig som ett freak här i mitt liv. Jag frågade min pappa när jag var 11 om jag var utvecklingsstörd. För att jag kände mig helt... jag var helt övertygad om att jag... Alltså jag kände mig så... Jag ska inte säga att det är som en slöja, så som du skriver. Men jag, alltså mer typ en bock, en kista typ bland mina kompisar. Eller en box nästan. Att också att man står helt handfallen och bara... Vad fan är det som inte funkar? Varför, eller att ens det, att liksom analysera att det inte funkar.
Ja, precis. Och vad, jag tyckte det var väldigt svårt att få fatt i rätt känslor också. För att när man bara kämpar vidare med att försöka plugga in hur man ska bete sig, som jag gjorde, så är det som att man också trycker undan det som är sant igen.
Ja, och då liksom, får man ju ångest.
Och då får man jättemycket ångest. Och så stretar man vidare mot ständigt nya nederlag hela tiden. Men man hittar inte, man förlorar ju sig själv.
Det är, ja, det, men som man händer. Vet ju inte vad som är sant till slut.
Nej.
Men jag menar, det är klart att det är så för alla andra människor, specifikt kvinnor, att man hela tiden försöker hitta sin identitet, och det är svårt i det här samhället. Men jag tänker för autister, autistiska kvinnor, att det, alltså just det här med könsrollen är så jävla mindfuckande hela tiden.
Mm. Ja, men det, så är det. Därför att jag har aldrig känt mig särskilt hemma i just det här, min kvinnliga könsroll. Och jag tror att det är ganska vanligt bland autistiska kvinnor. Jag har i alla fall träffat väldigt många som inte är, man är inte så upptagen av sin kropp. Man definierar sig liksom utifrån sitt intellekt i större utsträckning. Eller man kanske håller på med cosplay, man betraktar sig som ett väsen.
Alltså det
eller,
låter vet, ju det, som det, liksom, det bästa som kan hända en
man
kvinna.
Man är inte så upptagen av att vara kvinna alltid. Mm. Och det är ju väldigt befriande. Men problemet är att det går ju på tvärs med kvinnorollen. Så om man är straight så är det fan svårt att träffa någon.
När man blir bestraffad för att inte vara en sån kvinna.
Ja, för jag brukar tänka så här, okej, okay, jag kommer inte vara den som välkomnar dig hem med en trerätters middag, för det kan inte jag. Jag är inte så bra på att vara omhändertagande. Vad kan jag bidra med? Ja, men jag kan liksom...
Du bara, det får bara bli att jag är sexig, punkt.
Ja, men, nej, men jag kan skämta. Vi kan ha bra snack, roliga samtal. Det är väl kul. Men... det är ju inte det, utan de flesta vill liksom ha en mamma. De vill inte ha en självständig, autistisk kvinna som inte tar hand om dem eller behöver dem.
Nej, det är ju det tror jag behöver. Att liksom, att män vill, alltså det är väl kvinnor också, men att män vill känna den där nästan desperationen av att vara omtyckt. Och att man behöver dem. Vad fan vet jag? Jag är inte skitbra på killar faktiskt. Men jag är väldigt bra på åsikter om killar.
Ja, men det räcker.
Långt. Avsnitt 3 miljarder.
Nej, men sen vill inte jag göra saker heller. Och killar vill ju ofta göra saker. Jag vill liksom sitta på en veranda och garva ihop.
Det
är min drömbild av en relation. Kanske äta en bakelse och gå på en utställning. Men jag vill absolut
vill inte paddla.
Inte, nej, jag vill inte göra någonting sånt. Nej. Jag vill inte cykla, jag vill inte, absolut inte göra något sånt. Inga aktiviteter.
Du vill bara må.
Jag vill bara må.
Ja. Och gud.
Kanske gå på en konsert.
Ja, men då och då, inte så ofta.
Nej.
Och gud, jag vill äta goda grejer och... kolla på någonting.
Ja, kolla på någonting.
Jag kan också tänka, alltså en veranda bara... Vill du höra min mest perfekta dejt någonsin?
Ja.
Det var på nyårsafton. I år. Eller nu förra året. Det här var min andra dejt med den här personen. Åkte till mitt hus som jag... Alltså jag hade inte köpt den, men jag hade fått tillträde på något schysst sätt. Jag hade fått en nyckel dit. Åkte dit, det var typ 2 grader i huset. Tände en brasa. Och kollade på Forrest Gump. Och åt en ostbricka. Låg på en madrass.
Gud, vad underbart.
Ja, och då tänkte jag, den här personen är nog väldigt perfekt för mig. Inga såna där krav. Sen vill jag ha intellektuell stimuli. Det är ju liksom ändå väldigt viktigt.
Mm, det vill jag också ha. Det är också svårt.
Ja, med kille.
Förlåt, men sant. Men jag tror att jag har lite så här omvända daddy issues. För att jag hade en så fantastisk pappa, så att det finns ingen... Alla kan, de liksom bleknar.
Exakt alltså, samma
det,
här.
Är det så?
Ja, eller min pappa lever. Men gud, alltså vet du vad, jag är uppvuxen i liksom en autonoma vänstern, anarkist, och du vet, alla där hatade män. Och jag tror att när jag blev så här lite mer offentlig, så var det, jag kommer ihåg att män var så här, gud, hon måste ha haft en så där elak pappa. Jag bara, nej, alltså tvärtom.
Ja.
Ingen av mina kompisar har haft en sån bra pappa som jag. Ingen har haft en sån nära relation som jag har med min pappa. Det första jag gjorde när jag läste din bok var att mässa mina föräldrar. Jag bara, ni måste läsa den här. Jag och min pappa ger varandra boktips hela tiden. Vi skickar filmtips. Pappa skickar en gång om dagen små filmer på jätter till mig på Instagram. Ja, det kan vara allt möjligt. Ja.
Nej, men det alltså det är faktiskt... hopplöst när, när man har haft det så. För att min pappa var... Dels så visade han mig litteratur, konst, musik. Han var otroligt intellektuellt vital, nyfiken på allt.
Mm.
Han skickade böcker med kvinnliga spioner, kvinnliga utrikeskorrespondenter. Hela tiden sa du kan, du ska. Stod bredvid sin fru som gjorde en mer offentlig, synlig karriär. Och var helt fin med det.
Mm.
Han var född 1941, han lever ju inte längre. Men han kunde mejla mig så här: har du lånat mitt skammanifest? Wow. Alltså jag menar, hur många liksom, ja, män i den generationen läser Valerie Solanas med intresse?
Ja, inte och, för att han måste ta
för att, för att han var nyfiken. Ja.
Och vad jobbade han som?
Han jobbade som statstjänsteman. Och man hade ett stort kulturintresse.
Mm.
Och så det var en akademikerfamilj. Och så tyckte han ju naturligtvis att allt jag gjorde var toppen. Ja. Och vi hade såna samtal som var... Ja, det är alla bleknar. Mm. Alla bleknar i jämförelse.
Det är väldigt, 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 väldigt ovanligt med intellektuella män. Alltså att komma i... Alltså att möta... Att kunna ha ett samtal där man blir intellektuellt utmanad av män. Alltså cismen, det är ju...
Det händer...
Nej.
Ej ofta.
Nej. Och vet du vad jag tror? Att många straighta tjejer som säger att de blir intellektuellt utmanade av sina killar, att de ljuger. För att de... Ja, mejla mig och säga att ni är sura. Men jag tror...
Liksom, låga alltså, krav på intellektuell utmaning.
Jag tycker att det är... Jag har det... Jag har träffat intellektuella män. Två stycken typ. Plus min pappa. Men då är jag nöjd.
Mm. Nej, men det är fan inte lätt.
Alltså. Nej, men det är samma med min mamma. Hon är också så intellekt... Alltså, de är så jävla slipade, både mina föräldrar. Jag vill ha det i mitt liv.
Mm. Ja, det är svårt att... Jag kan inte tänka mig att vara utan det. Att vara med någon som delar mina intressen.
Nej.
Men... Det är...
Men vadå, har du massa sådana där autistiska specialintressen?
Ja, inte massor, men jag är ju...
Perioder?
Ja, jag kan byta. Jag var inne på dykning ett tag, men det har gått över.
Bara jag tog dykcert i somras.
Vad gjorde du det?
Ja.
Ja, det här var bara på en teoretisk nivå.
Varför har du inte tagit dykcert?
Jo, men jag ska kanske göra det.
Gör det.
Om jag vågar.
Jag gjorde det i Lysekil. Det var otroligt. Det var helt stört.
Det var det, va?
Men helt alltså på måndag kommer man dit och bara, ja, på fredag, alltså om 4-5 dagar, jag vet, det var på torsdag också, då ska ni alltså gå ner på 18 meter. Jag och min kompis Lisa bara, alltså vi behöver inte om vi inte vill. Men helt plötsligt låg man där nere och bubblar ner till 20 och så morfar hummer bara krafsar ut från någon grotta. Ja, du måste göra det.
Ja, jag ska fan göra det.
Ja.
Men det är mitt senaste, men annars så är det liksom de vanliga, och det är ju musik och... så här vanliga kulturintressen liksom. Film, tv, böcker. Det var mitt studiematerial när jag var barn. Mm. Jag pluggade liksom beteende genom Beverly Hills och andra tv-serier. Nej. Jag kunde till och med memorera repliker för att använda dem. För att jag förstod att så här kan man säga, men, i en sån här situation.
Men tänkte du så? Tänkte du då att alla har den här jobbet? Alla gör det här?
Ja, jag alltså, trodde för det. Jag
du trodde. Tänkte inte att du var speciell? Eller
nej,
var
jag
konstigt?
Trodde alla kämpade som jag.
Men definierade du det som att kämpa då? Eller bara, ja, så här är man?
Nej, jag tror kanske inte ens jag tänkte på det som att kämpa. Utan det, jag trodde att det var att leva.
Mm. Men tyckte du att du var konstig?
Jag kände mig utanför, fast på det här diffusa sättet. Och jag kände mig annorlunda, men jag kunde inte förstå. För jag var inte annorlunda på ytan. Jag var liksom, jag klädde mig helt ytterst vanligt. Liksom. Ja, jag är uppvuxen på Östermalm.
Oj, oj, oj.
Ja, det också liksom.
Ja, trauma.
Så att... det var ju... Jag såg ut som alla andra där liksom. Och... Jag gjorde mitt bästa för att smälta in.
Men jag tänker också att ju högre upp man kommer i klassamhället, därför desto snävare är könsrollerna. Det kanske inte är så påtagligt i unga åldrar. Men jag tänker att det är stor skillnad på en överklasskvinna i Stockholm och en arbetarkvinna i typ Värnamo.
Mm.
What up, alla kvinnor i Värnamo. Nej, men liksom att det är högre krav på hur att man ska, en kvinna ska vara en kvinna i överklassen. Sen kanske inte det bara var överklass på Östermalm på 80- och 90-talet.
Det var lite mer mindre homogent än vad det är nu. Men det var ju fortfarande förstås överklass. Den enda fördelen som fanns med det var ju att de där reglerna man lär sig är rätt tydliga. Och det passar ju en autist, liksom, att någon berättar. Lägg servetten i knät, gör så här när du hälsar. Det underlättar ju för en som inte har en aning om hur man ska vara.
När dog din pappa?
2020 i januari, precis innan pandemin kom. Mm.
Men hade du fått en diagnos då?
Mm.
Vad sa han om den?
Först så, i linje med liksom att han tyckte att jag var toppen, så reagerade han med att nej, men nej, inte du. Aha, nej, men okej. Ja, men då har väl jag också någonting som alltid har suttit och läst och sådär. Sen kom boktipsen, som de alltid gjorde. Och han var ju såklart, som alltid, på min sida till 100%. Och började såhär, ja, har du sett när Johan Akelius har skrivit om udda brittiska kvinnor, excentriker på 20-talet, den kanske du skulle läsa. Det var, ja, han förstod. Men sen försvann han, tyvärr.
Mm. Sorgligt. Mm. När någon också är så bekräftande. Jag har båda mina föräldrar som varit lite sjuka nu i år. Jag tänker, alltså det är ju någonting som jag har burit med mig alltid. Alltså mina föräldrar har alltid varit så stöttande mot mig. Även om de tyckte att jag var ett skitjobbig och vi bråkar fortfarande. Men jag, du vet, när man blir vuxen och förstår att man bara, aha, mina föräldrar har varit toppen. Alltså de har inte bara varit så föräldrar, utan de har fan varit toppen.
Mm.
Och har den här paniken för att de ska försvinna en dag. Och skapa ett så stort hål i hjärtat att man bara, vad ska jag fylla det med?
Mm. Ja, nej, det är, jag vill inte låta förmäten, för det är ju sånt råd som alla kommer med, men ja, ta vara på tiden.
Ja, gud vad jag gör det. Gud vad jag gör det. Hur många priser har du vunnit?
Inte ett enda jävla pris. Jag vinner aldrig några priser.
Men det här måste väl...
Nej, men den är inte liksom i prisligan, tror jag. Den passar inte in riktigt. Ja, jag tycker ju också det. Jag blev skitsur för att jag inte blev augustnominerad.
Jag med. Jag tycker att den är augustnominerad.
Men nu har det gått så bra med utlandsförsäljningen.
Ja!
Så att jag har hämtat mig från prisbesvikelsen.
Gud, vad underbart.
Ja, det är kul.
Det här är, alltså... Det här är en bok, vad fan. Det här är en bok som är, alltså den har gett mig så mycket och den är så enkel och så vacker att läsa. Jag är så glad för att ha skrivit den.
Tack. Vad snäll du. Vad glad jag blir.
Och här är ju slöjan.
Ja, på ballerinan, ja. Där sitter den.
Wow. Jag hade kunnat fråga dig så många frågor, men ni får bara helt enkelt läsa den här boken. Och, eller lyssna på den. Den var väldigt behaglig att lyssna på också. Såklart att du har läst in den själv, va?
Mm, det har jag gjort.
Jag skrev också en bok en gång och den läste jag också in själv. Varför ska någon annan läsa in det?
Nej, det är dina ord.
Ja, precis. Ja, det finns så mycket att prata om, men nu så måste vi sluta prata, för den här podden kan liksom inte bli mer än sådär 55 minuter.
Har vi glömt något viktigt? Borde jag säga något?
Alltså jag tycker att det där tycker jag är, ramar in autism så himla mycket, att män, ja men precis som ADHD, att man har forskat bara på män. Men också att män med autism får utrymme att vara autistiska för att könsrollen ser ut så. Du kan sitta på ditt rum när du är 6, 16, 26, 36, 46 och bara hålla på med dina specialintressen. Det finns alltid en mamma eller en hustru eller en syster som tar hand om din mat, om din tvätt med mera.
Förstår du vad katastrofalt då att ha varit den där mamman eller systern som inte har en aning om hur man gör med spisen och allt det där. Och som bara själv vill sitta ner och tänka på insekter eller teckningar eller vad det kan vara för något.
Mm. Men och om man tror att man nosar på en liten autismdiagnos eller står, då kan man bara gå till sin husläkare och säga jag vill göra en utredning.
Mm.
Så gjorde jag.
Så gjorde jag också. Mm. Och sen var det lång väntetid, men värt väntan.
Mm. Och sen så finns det ju också massa andra personer som har skrivit om alltså NPF och kvinnor. Det finns ju massa smarta. Men det som jag tycker är behållningen med din bok, eller liksom förutom att det är en otrolig bok informativ, så är det ju att den är skriven på feministiska. Har man inte med det perspektivet så är det typ ingen idé att prata om det här.
Mm, nej, men det blir väldigt tydligt, tycker jag, i just autismens historia. Och nej, men som du sa, det finns mycket att läsa. Det finns många sammanhang att söka upp med andra autister. Och jag tror att det är bra att just försöka vara stolt och släppa så mycket krav som möjligt på att man ska leva upp till liksom vår tids olika fixeringar vid att man ska äta rätt eller stressa runt mellan en massa aktiviteter.
Och till alla er som inte har NPF eller autism eller är där på spektrat, det är vi som har det. Vi är så jävla glada när ni typ läser in er på det här. Jag tänker på, alltså, jag blir glad när folk är intresserade och frågar mig. Sen har jag också många kompisar nära mig som har ADHD. Så att jag känner mig så himla trygg.
Ja, nej, men jag tycker själv också att jag tar 1000 gånger hellre liksom en klumpig, intresserad, nyfiken fråga.
Ja.
Än någon typ av rädsla eller att man tassar på tå eller tror att man inte får fråga för att man är rädd för att säga fel.
Men där tror jag att du har större utmaning än jag. För att jag har bara ADHD. Och jag tror att det är folk inte alls har ingen respekt för det. Eller alltså, jag tror att autism är något helt annat faktiskt. Just när det kommer till att vara nyfiken eller våga fråga.
Autism märker jag också, men det är väl ADHD också, är provocerande för vissa. Jag kan få det där att det känns som att somliga tror att jag försöker göra mig lite märkvärdig med min diagnos. Ja, så att jag kommer här och är lite speciell.
Gud ja, speciellt i det här jävla svennelandet. Jag hade ju en person extremt nära mig som sa, du vet, det finns ju vissa som tror att ADHD inte ens finns.
Ja, okej. De som tror att de vet bättre än 100 års hjärnforskning.
Nej, men också någon som ska vara nära en och som ska stötta en och istället bara vill provocera. Och det är så sorgligt.
Ja, det är sorgligt, för det är märkligt att somliga kan inte acceptera att inte alla fungerar som dem. De står inte ut med att inte alla andra är som de själva. Och det där, ja, det är någon sorts evig gåta för mig faktiskt.
Ja, för mig med. Det vore ju helt konstigt om alla miljarder människor är lika samma sorts personer. Det är väl det också, the beauty of mankind.
Ja, det.
Alltså snälla då, vad skulle världen vara utan oss NPF-are?
Ingen skulle någonsin ha flyttat någonstans. Ingen skulle ha uppfunnit någonting.
Ni skulle inte ha kul. Men ni har faktiskt också att tacka. Och med det avslutar jag den här podden. Du har lyssnat på Underhuden med mig, Kakan Hermansson och
Klara Törnvall.
En podd från Aller Media.
Hold up. What was that?
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.